Jaha, då ska vi ta och summera lite grann, Henrik.
Ja, den första amerikanska hardcore-säsongen.
Ja, och en trevlig sån. Det är ju bara två turneringar som spelas under mars. Vi har ju kommit lite längre nu också, men det känns ändå som att man har fått landa det här. Och om vi tar liksom den stora helheten, så är det väl att säga att de bästa är bäst.
Ja, de precis. Med Djokovic som lysande undantag visserligen. Mm. Men de bästa, de som verkligen känns kommer att vara bäst de närmaste åren, de är bäst. Och de är riktigt, riktigt bra dessutom.
Ja, men det får man lov att säga. Vi tar liksom den första då, Indian Wells. Och där, vi måste stanna vid Djokovic där, för att han krånglar sig förbi en Vukic i sin första match, och sen förlorar han mot Luka Nardi, Lucky Lusen, som kommer in. Och det får man ju säga är häpnadsväckande och väldigt ovanligt för att vara Djokovic.
Ja, namn. Oroväckande och uppenbarligen liksom mer, skulle jag säga, än ett olycksfall i arbetet, med tanke på vad som kommer sen. Första gången sedan 2018 som han förlorar mot en spelare rankad utanför topp 100 på den här nivån, om vi håller det till Master och Slams.
Ja.
Och vi satt ju gick igenom den perioden i hans karriär innan vi började spela in här nu. Man har hunnit förtränga hur tufft han hade det där. För han missade ju halva 2017 på grund av skada. Och den comebacken, den var inte lätt. 2018 var ju samma år som han torskade mot Jon Chung i Australian Open. Och han förlorade även mot spelare liksom som Martin Kliesan. Han förlorade mot Kyle Edmund. Han förlorade mot Cecchinato i Franska öppna. Den har man ju nästan också glömt bort. Och han förlorade då mot Taro Daniel i Indian Wells. Så att det var första gången som han råkar ut för en sån förlust. Så att, och jag tycker att det liksom belyser allvarsgraden i det här. För nu har vi liksom, att förlora mot Sinner i en semifinal i Australian Open, det finns ju naturligtvis ingen som helst skam i. Men att han har kommit så här långt in på året utan att ha fått till det överhuvudtaget, det är oroväckande.
Ja, det blir faktiskt intressant att se hur han väljer att approchera grussäsongen här. Han kommer in i Monte Carlo, men kommer han spela någon extra turnering om det inte går så bra i Monte Carlo för att få en vinnarkänsla? Inte för att han behöver det, men för att hitta någon form av lugn i det.
Ja, alltså han är ju i behov av någon form av omstart, och det har han ju liksom nu har han ju resettat sig själv här nu med det tränarbyte som han har genomfört. Goran Ivanisevic är ju inte längre kvar i hans team. Ganska bra aprilskämt också som cirkulerade på Twitter där också, att Alcaraz skulle ta över Ivanisevic istället.
Ja, den hade varit någon.
Det är på helt rätt nivå, kan jag känna. Ja. Det är inte helt osannolikt, även om det inte är särskilt troligt. Jag har väldigt svårt att få grepp om vad problemet är, lite.
Ja, är det motivationen som jag tyckte? För kroppen verkar ju vara i trim, alltså rent fysiskt.
Ja, det har ju inte läckt ut någonting som skulle ha att göra. Alltså han har ju de här armbågsproblemen som liksom återkommer lite grann, och som det viskas lite om här och där. Men det känns inte som att det är den här gången, utan att det är liksom andra faktorer. Men exakt vad de består i, det tycker jag känns lite snårigt. Jag vet inte. Om det är så att tiden plötsligt börjar hinna ifatt Novak Djokovic, så har det gått väldigt fort på slutet i så fall.
Ja, det har det. Vi får väl avvakta den. Men ja. Han gjorde en snabb sorti i Indian Wells, och sen försvann han ju hem efter det.
Ja.
Men nog om honom. Nu tar vi det som var bra. Vi kan väl lyfta det amerikanska utropstecknet, som egentligen blev för hela USA-svängen. Han gjorde resultat i den första, och det var ju Tommy Paul.
Så är det. En verkligen en pålitlig pjäs i allt väsentligt. När flera landsmän viker ner sig, så är Tommy Paul verkligen en sån gubbe som kan ta tillvara på en lottning som öppnar upp sig. Och få jobbet gjort. Det är han väldigt, väldigt duktig på.
Ja, för det är ju sällan jättespektakulärt när Tommy Paul spelar, tycker jag i alla fall. Ja, han gör som du säger, han gör jobbet och han gör det förbannat bra. Men det är inte så att man sitter och höjer på ögonbrynen när man tittar på highlights från hans möte med Ugo Humbert eller Kasper Ruud heller för den delen.
Nej, alltså, och den typen av spelare är han ju inte. Det är ju liksom en gedigen arbetare som håller en väldigt hög nivå. Mm. Sen ska sägas också att Kasper Ruud gör ju också en oväntat bra turnering.
Ja.
Och tycker jag liksom håller en ja, han var ju i final i Acapulco bara någon vecka innan, men håller en hardcourt nivå som vi inte har sett på.
Nej, det är sen 22 år då.
Ja, det är finaler i Los Cabos, det är final i Acapulco och sen en framskjuten placering även i Indian Wells. Så att det är en hardcore streak med bra resultat som, ja, men sen, som du säger, sen 2022. Det är båda gott inför grussäsongen.
Ja, men det gör det. En kille som trollade till det lite grann och fick till det, om man bara liksom, nu är vi framme i kvartsfinal här, så Holger Rune tar sig dit. Men där tycker jag fortfarande att jag får inte någon riktigt bra känsla på Holger Rune.
Nej, och jag tror inte han får det själv heller. Det känns lite som att det där sista kuggar liksom inte i. Det är inget panikläge. Det är inte så svagt så att han liksom måste så att han ska behöva känna någon panik. Även om han åker på en riktigt brutal förlust i Miami sen. Men någonting, alltså det kuggar ju inte i på samma sätt som det gjorde i fjol, uppenbarligen. Och det fanns ju förväntningar på honom att han skulle kunna verkligen vara på och hugga på den här typen av titlar. Där är han inte alls. Utan han är ju liksom knappt topp 10-mässig egentligen just nu. Så att det finns helt klart mycket att fundera på nu när vi kliver på gruset för hans del.
Just det, och lite mer då där från kvartsfinalen. Det stora utropstecknet om man tar där, som är liksom, vad ska man säga, bryter man, om vi bortser från Djokovic där, den som bryter mönstret är ju Lehecka, som faktiskt spelar fram till en kvartsfinal och slår en formsvag Andrei Rublev förvisso, och sen en Tsitsipas som också, apropå famla. Men sen i kvartsfinalen blir han ju liksom tillplattad ordentligt, eller satt på plats kanske man ska säga. Men jag tycker det är roligt att se Tjecken som ändå, han gör lite resultat här och där, men fortfarande lite för ojämn för att ta nästa steg, kan jag tycka.
Ja, precis. Han tog ju väldigt stora kliv framåt i fjol. Och menar, vi var lite så bortskämda med de här absoluta toppen, de här unga spelarna som liksom har tagit de här jättekliven framåt och sen bara fortsatt att öka och bygga på. Jag tror att Lehecka kanske tillhör den kategorin som liksom kanske är lite mer två steg framåt, ett tillbaka. Mm. Men det är en del liksom fina segrar som man tar på vägen. Ja, men liksom 2023, men även i år. Jag menar, han har slagit flera bra spelare. Liksom, han har vunnit mot Katchen, han har vunnit mot Draper, han vann mot Rublev här nu, han vinner mot Tsitsipas. Liksom, han tar faktiskt väldigt mycket fina vinster. Sen kommer det säkert att vara några turneringar han kanske ryker i några första runder i rad. Men kapaciteten har han ju verkligen, och liksom på det hela taget så fortsätter han ju ändå befinna sig i någon form av framåtrörelse, känner jag.
Ja, men det håller jag med om. Jannik Sinner spelar sig vidare där och kommer ju in där som kung. Men det får han vara fram till semifinalen då, i alla fall Alcaraz, som hittade någonting från att ha varit i Sydamerika, och där vi pratade förra podden också om att det kändes inte alls bra för Alcaraz, till att nu kom han på hardcourt och så hittar han någonting riktigt bra, får jag lov att säga.
Ja, men det var ju en Sydamerikasväng som var en jättebesvikelse för honom. Man hade egentligen förväntat sig att han skulle gå helt rent. Så blir det liksom ett möte med Jannik Sinner i semifinalen, och där har ju liksom alla deras möten i fjol på, liksom på en någorlunda färsk minne. Man förväntar sig väldigt mycket av en sån match. Mm. Och även om den är resultatmässigt ganska liksom ojämn och svängig, ja, så bjuder den ju på en hel del riktigt fantastisk tennis. Och jag tycker det finns något riktigt härligt i hur de här två liksom plockar fram det bästa av varandra. Det, ja, finns fragment av liksom Djokovic, Federer och Nadal och även Murray i den rivaliteten. Det är ju liksom inte på samma nivå, men det har potential att bli någonting som kan stå för sig själv utan, ja, utan de tre stora.
Ja, det är, om jag ställer frågan rakt då, är det den här kampen vi ska hoppas på framåt?
Jag hoppas ju på den personligt. Mm. Just för att de har ändå lite kontrasterande spelstilar. Sinner är ju liksom lite mindre flashy.
Ja, jag tänkte säga det är lite mer maskin över Sinner, och det är verkligen inte i negativ, men Alcaraz är ju lite mer den som också är en av hans akilleshälar, att det ska vara så mycket show så att det blir lite för mycket.
Ja, det är ju det som är hans egentligen störst, det och hans serve är ju hans största problem, att han vill ju spela på ett visst sätt. Han vill ju ha roligt där ute. Han måste ju tråka till det lite oftare. Och underkasta sig liksom det han behöver göra för att vinna matcherna snarare än att bjuda på riktigt underhållande tennis. Vad som Fidde Rosengren sa när jag pratade med honom, liksom att han vill spela på bollen, han vill alltid spela på bollen en gång till. Alltså han vill, ja, han kan i många skeden avgöra tidigare. Ja. Men han vet att om jag gör på det här viset istället, då kan jag avgöra framme vid nät med en stoppboll, eller då kan jag slå den här bollen eller den här undanläggningen som blir ännu tjusigare liksom. Och där någonstans så ligger ju utmaningen för mig. Han måste ju underkasta sig det sättet att spela för att liksom nå den ultimata framgången. Alltså han har ju redan vunnit slams. Ja, han är ju naturligtvis en megastjärna. Han är fantastisk, Och det är samtidigt, tycker jag, så jäkla häftigt att det fortfarande finns förbättringspotential inom ganska många avseenden.
Ja, för om man ska ta någon så här talang som dock inte har, där tror jag Ferreros jobb är väldigt viktigt, men en sån som Gammon Fiss har ju också lite grann den här spela på bollen en gång till känsla på, och har ju haft egentligen hela hans karriär, men han har ju aldrig haft någon styrsel på någonting, vilket har gjort att han har aldrig kunnat kanalisera allting åt ett håll.
Nej men exakt, och då har han istället gjort en karriär på det, för att liksom vara den spelare som folk vill se och någonstans funnit sig i sin roll när Warren hade gått så pass långt att alla någonstans insåg att okej, han kommer aldrig vinna slams, så att då släpper vi det och så kör vi den här grejen istället liksom.
Ja.
Men Alcaraz kommer inte behöva hamna där, för han har så mycket annat. Han måste bara strama upp det ännu mer, och jag tror precis som du säger att Juan Carlos Ferrero kunde spela det spelet. Han om någon kunde spela det spelet. Han kunde göra precis vad han behövde för att vinna. Han maxade varenda liten droppe av talang i den lilla kroppen. Och vann slams på det sättet. Så att, det är nog bara ett fortsatt idogt jobb som måste göras. Det kommer att ta lite tid, men det faktum att han redan är där han är ju naturligtvis en makalöst bra grund att stå på.
Ja, men det är det. Och det är grejen. Men Alcaraz går och vinner den här turneringen. Det är ju liksom bara att konstatera. Och han släpper två set på vägen. Det är Sinner, semin där. Och sen ett miss i arbetet i hans första match mot Arnaldi, skulle jag säga. Mm. Men i övrigt så går han ju väldigt rent. Han släpper 4 game till Zverev till exempel. Det tycker jag är ett... Ja, Zverev är ju inte där han har varit tidigare, men det är ju liksom beviset på att när Alcaraz är riktigt bra, då är det ett steg ner. Då är han Sinner Medvedev som jag skulle sätta där uppe, om vi bortser från Djokovic nu då.
Jag tror att segern mot Zverev, där vill han nog bevisa någonting efter Australian Open, för att där vaskade han ju bort sina chanser ganska mycket genom att inte kännas liksom 100% påkopplad och kanske inte hade formen heller. Men så var det också några dueller där man liksom, ja, men vi återkommer till det där, att han kanske borde ha agerat på ett lite annorlunda sätt. Och då hade kunnat vända den matchen och vinna. Jag tror att han gick in i den matchen med någonting att bevisa. Och då drar ju siffrorna iväg.
Ja, men verkligen. Nu har vi inte snackat om honom, men det gör vi på nästa. Men han slår Medvedev i finalen. Jag tycker vi flyttar över till Miami där. För här är det blir lite den här... Jag brukar säga det att Indian Wells är de bästa, allra bäst. I Miami så kan du se lite andra spelare som tar sig en bit fram. Och det var väl inget undantag nu heller. Vi kan väl lyfta en som i och för sig gjorde en bra insats i Indian Wells. I Fabian Marushan, ungraren, som spelar sig fram till en kvartsfinal. Och han, vi pratade också om det innan här, han har ju någon väldigt konstiga siffror när det gäller topp 10 där, Henrik.
Han har väl 4-2 va? I matchen.
Ja, men det är inte 4-1 tror jag med.
4-1 kanske det är till och med. Han har haft en osviklig
förmåga. Nej, 4-2, förlåt. 4-2, han förlorar ju mot Zverev sen nu.
Just det. Ja, men oavsett så har han haft en jättefin förmåga att liksom växa ut till någon slags giant killer. Han slog ju... Alcaraz i Rom i fjol, det var ju hans liksom stora genombrottsinsats som liksom tog honom in på touren egentligen och gjorde att folk fick upp ögonen för honom. Så att, och sen har han följt upp det med ytterligare ett antal bra insatser och slår ju som sagt Holger Rune med 6-1, 6-1 i sin andra runda och följer upp det med att besegra Demi Noor. Så att men han har något som gör att han kan plocka fram liksom sitt bästa spel mot de bästa spelarna.
Ja, men verkligen. Det ska bli intressant och kul att följa honom framåt och se. Det är klart att han inte kommer ligga på den här kvoten. Liksom. Det kommer ju komma ikapp honom. Men det är en intressant grej tidigt i karriären att han har klarat det. För det kan ju finnas någonting i att man vet att man kan vara med mot bättre spelare även om man själv inte befinner sig i just det toppskiktet.
Ja, alltså, ja, och han har ju liksom, han har hittat någon form av USP. Alltså att ha 4 topp 10-segrar utan att ha vunnit en enda titel. Det är ganska anmärkningsvärt. Och precis bara alldeles nu slagit sig in topp 40. Jag har svårt att få grepp om den här killen riktigt. Jag kan inte riktigt avgöra hur bra han är eller hur bra han kommer att bli.
Nej, jag tycker att jag har sett för lite av honom.
Ja, samma här.
Och liksom sett honom i mer då än en första runda i ett blött Estoril. Liksom, att se honom i den miljön än här, för att nej det är för lite, för svårt att avgöra för min del också, så vi släpper honom. Men vi kan väl lyfta fram en annan som dök upp där i kvarten. Vi har Jarry, han har ju, det är ju ingen okänd rackare, utan han kan göra, men han går ändå till kvarten slår Kasper Ruud i åttondelen, starkt gjort av honom. Men sen fastnar man ju ner med Thomas Marsak som vi har pratat om tidigare också. Och det är ju, ja, men det är bra jobbat, och han krigar ju ner en Andy Murray som sen nästan fick läggas in.
Ja, precis. Alltså, det är ju två riktiga kämpasegrar. Det kräver ju sin man att bända ner först Rublev och sen Andy Murray. Och Andy Murray-segern är ju liksom ett sånt riktigt fullblods kämpaseger. Det är liksom 7-5 i avgörande sets tiebreak och en match som håller på i flera timmar. Och sen följer jag upp det i två raka mot Arnaldi. En match som kanske inte kräver lika mycket liksom fysisk effort, men som ändå, där du ändå behöver ett ganska stort mått av skill för att vinna. Jag tycker han gör en jättefin turnering. Och precis som hans landsman Lechka så är det ju en spelare som rör sig framåt och som har tagit ganska ordentliga kliv här nu under 2024 och har ju bland annat vunnit sin första titel. Också jäkligt intressant att följa framåt. Det liksom kanske inte är topp 10 potential nödvändigtvis, men det är definitivt topp 20 möjlighet på sikt, tycker jag. Ja. Så pass bra känns han ändå.
Agree. Men här om vi tar då liksom slutsegrar i den här turneringen, då är ordningen återställd lite grann för 2024 i och med att Jannik Sinner går och vinner. Men Alcaraz når kvarten. I kvarten går han på pumpen mot en kille som, ja, men alltså den matchen tycker jag Dimitrov är Det var så roligt att se honom vara i zonen. Alltså han spelade så otroligt bra genom den och med ett självförtroende som ja, men man har inte, jag har inte sett det på många år. Och med sån självklarhet, och Alcaraz kunde liksom inte svara upp. Nu fanns det väl säkert en viss trötthet av att faktiskt ha gått hela vägen i turneringen innan. Men ändå, det kändes som Alcaraz hade inte något svar. Han visste inte vad han skulle göra, för Dimitrov täckte allting.
Nej, och han var väldigt tydlig med det efteråt också. Att han var verkligen alltså, gediget imponerad av Dimitrov. Och nivån han höll. Och det är det många som är, och det är fullt förståeligt. Det här är den tredje finalen bara i år nu. Som han spelar. Det är han och Jannik Sinner som spelar tre finaler på ATP-touren under 2024. Det är ganska bra. Och jag var lite så, vi var ju väldigt imponerade av hans avslutning på 2023, hans andra ja. halva. Men jag trodde nog ärligt talat inte att han skulle upprätthålla riktigt den nivån in i 2024. Nej. Men, jag läste någonting som hans tränare Dani Valverde hade uttalat sig om, att han upplever att Grigor är liksom i ett läge där han inte tycker att han har så mycket att förlora längre, utan liksom han vet att han åldersmässigt är liksom over the hill, och nu är han i någon slags superflow där han bara spelar ut och spelar igenom och trivs, samtidigt som han uppenbarligen verkar vara i rätt bra fysisk form, något som slår, men han håller ihop det över matcherna även när de blir långa, och det känns inte, han känns inte tunn på det sätt som han har gjort tidigare i karriären, utan jag tycker han känns ganska stark, så att alltså jag vet inte om jag, alltså det är inte många gånger man har sett Dimitrov så här bra.
Nej, men det var ju där i Australien mot Nadal,
ja.
Alltså där, och sen när han vinner slutspelet också, då var han ju riktigt bra. Men det är väldigt länge sedan, och det är kul att han får en, vad ska vi säga, en, vad vi tror då, eller i alla fall vad jag tror, en sista vår, eller vad man ska säga, att han kommer kunna rida på den här vågen, men jag vet inte tusan om han kommer liksom få en svacka och sen hitta tillbaka igen.
Nej, det är väl tveksamt. Han blir ju ändå 33 i år. Glädjande nog också så tar han ju in enhandsbackhanden tillbaka in topp 10 nu också. Just, det har ju varit den stora följetagen här de senaste veckorna när Stefanos Tsitsipas åkte ur topp 10, och att det i och med det också inte heller fanns någon spelare med enhandsbacken bland de 10 bästa. Men det har ju Dimitrov rått bot på nu. En sak som vi kanske ska belysa också är ju det faktum att det är två stycken nordamerikanska hardcore-turneringar, men det är två stycken turneringar med väldigt olika förhållanden. Och det här belyste, kan jag verkligen rekommendera, Andy Roddick har ju startat en helt ny podcast där han som är väldigt duktig på att uttrycka sig, som han ju alltid har varit. Men han pratade väldigt, väldigt mycket inför Indian Wells om just förhållandena i den turneringen och hur jäkla speciella de är. Och framförallt på sista åren här nu, hur långsamt det har blivit. Att det är extremt strävt och långsamt överlag. Och det är ju någonting som passar Alcaraz bättre än vissa andra de spelarna som man förväntar sig ska hålla sig långt fram i en hardcourt master.
Ja, det är rätt, stämmer.
Medan det i Miami är ju framförallt i luften mycket tyngre. Så bollarna blir ju tunga och underlaget är ju i regel snabbare. Så att där är det framförallt spelare som slår riktigt, riktigt hårt som kan nå en bit. Och Sinner är väl, visserligen så har ju Alcaraz sin forehand, men det känns ju som att han är kanske lite bättre på att hantera bollar som flyger och far och studsar upp. Så att kanske inte så konstigt att han ryker i en kvart. Dimitrov spelar ju ganska tungt egentligen. Han har ju faktiskt dragit iväg en och annan serve i 240 blås i karriären också. Så att det kan ju också vara en bidragande faktor till att han vinner. Men sen följer han ju upp den matchen mot Alcaraz mot en alldeles fantastisk insats mot Zverev. Riktig dunderlysare.
Ja. Ja, men då är det också lite Zverev då, apropå att spela tungt, så är det här nu gör Zverev en bra Nordamerika sving hur som helst, men att han tar den och tappar andra sätt och ändå vänder och spelar hem det tredje, det är ju också det där lite som du var inne på, att han spelar ut, han har inget att förlora grejen, istället för att hämmas av att förlora det tajta andra sättet, så går han liksom tillbaka, hittar och utnyttjar tillfället när det kommer helt enkelt.
Mm. Och det är knappast någonting som har kännetecknat honom tidigare under karriären egentligen.
Verkligen
så,
inte.
Så att, och sen ska vi inte glömma Medvedev, vi har bara snuddat vid honom. Ja. Han är den enda tillsammans med Sinner som når semifinal i båda de här turneringarna minst.
Ja, så, och det är lite i det tysta blir det ju
ja,
då.
Ja, han flyger helt under radarn. För att i första turneringen så pratar alla om Sinner och Alcaraz, och i den andra turneringen så då är det Dimitrov som får väldigt mycket uppmärksamhet.
Ja.
Så att Medvedev flyger helt under radarn, och så får han ju en ganska beige kvartsfinal där mot Jarry. Och är inte ens nära sen och besegrar Sinner. Så att lite oförtjänt lite uppmärksamhet kanske, men två bra insatser av honom igen, även om han är just nu känns det som snäppet bakom Sinner och kanske ja. Även Alcaraz då.
Ja, men det är det. Och Sinner vinner finalen, det gör han enkelt. Där känns det inte som att Dimitrov har någonting. Alltså, där vet jag inte om det är att han nästan ger upp halvvägs in i matchen, för att han, det finns liksom ingenting. Och Sinner växer också och blir ju inte så pressad så att han behöver ta fram det yttersta. Så att det är väl bara, Sinner vinner en, Alcaraz vinner en, helt normalt. Om vi då skulle liksom, med de här två turneringarna i, vi har nämnt Medvedev, och vi har nämnt Alcaraz, Dimitrov, Sinner. Är det någon annan som man ska lyfta upp som har gjort en bra sväng totalt sett, om man ska uttrycka sig lite så? Marushan var vi inne på också.
Ja, nej men det i så fall ska vi väl kanske backa lite ytterligare. Och då är det ju en Alex de Minaur som också har spelat bra på hardcourten rent generellt. Och liksom blivit duktig på att vinna matcher. Sen kanske inte riktigt är liksom, han är ju inte riktigt framme. Han når ju inte kvartsfinal i någon av de här turneringarna liksom, när det verkligen börjar dra ihop sig, men han har ju verkligen blivit en vinstmaskin när det gäller 250 och 500-ringar. Men i övrigt, nej, jag vet inte om det är liksom.
Nej, Zverev sa vi där, han gör en semifinal jättebra, men han går ju rätt okej även i Indian Wells, där det är en kvartsfinal, så att det är väl det. Men då är det ju lite tillbaka till det vi sa från början, att det är de bästa som tar sig fram.
Ja, alltså, Ben Shelton liksom förtjänar väl kanske och nämnas. Han gör ju liksom en helt okej insats i Indian Wells tycker jag. Alltså, han gör det han ska, ta sig fram till fjärde rundan där och förlora mot Sinner. Han spelar riktigt jämnt med honom i första set. Så att jag tycker inte att han nödvändigtvis behöver skämmas för den insatsen. Sen faller han mot Musetti i Miami. Kanske något av en missräkning, även om vi vet att Musetti kan spela boll när han är på det humöret.
Jo, men och där har ju Shelton det lite mot sig, det här lite spretiga. Jag får lite, alltså, inte, de är ju vänsterhänta båda två, men du kommer ihåg Chapovalov, hur mycket du pratar om honom. Alltså lite samma känsla, ja. Du gör lite fel beslut.
Ja.
Och ska spela lite för tajta marginaler emellanåt. Och han måste slipa bort det om det ska liksom vidare uppåt.
En annan som kanske förtjänar att liksom, nämnas i positiva ordalag, det är faktiskt Gael Monfils. Som jag tycker ser ruggigt inspirerad ut och som tar några riktigt fina segrar på vägen fram. Slår ju bland annat ut Hurkacz och Norrie
Och pressar Rud rätt ordentligt också, ja, ska säga. Ja,
precis. Så att, jag tycker hela hans vår har liksom andats lite positivism. Alltså det känns som att om man pratar om Dimitrov som en spelare som liksom är inne på slutvarvet och liksom går för det, så känns det som att Monfils, han känns mer inspirerad än på länge. Och det är ju alltid kul att se.
Ja, men det är det. Och om vi vänder på det och liksom, vilka har inte gjort det bra? Ja, men Djokovic, det har vi redan avhandlat egentligen. Sen kan jag tycka liksom två som har famlat som man egentligen kanske hoppades att de skulle träffa rätt någonting, TFO och Tsitsipas, det känns fortfarande som att de är in, liksom inte med där uppe. Taylor Fritz hade jag lite högre förväntningar på faktiskt.
Ja, alltså det är ju den här liksom fullträffen som saknas egentligen från hans sida. Han har ju ändå vunnit den här tiden på året tidigare. Mm. Och framförallt så är det med Miami-insatsen där och förlusten mot Sable Wild som det är ju underkänt. Så ska det ju inte få gå till. Så att han är en besvikelse, och kollektivt sett så är ju amerikanerna en besvikelse. TFO gör två dåliga turneringar. Tommy Paul är bra i Indian Wells, går sen sönder i Miami. Så att, och det känns aldrig som att man är egentligen särskilt besviken på Tommy Paul, utan han om någon gör det han ska. Men Fritz är en missräkning. TFO är riktigt svag just nu. Kanske hade man förväntat sig att liksom en sån som Michaelsen skulle liksom kunna väva ihop ett par vinster till, vilket han nu inte gör riktigt. Så att, kollektiv besvikelse för amerikanerna, om liksom, ja, som sagt, Shelton är okej. Fritz är okej i Indian Wells, men annars är det inte så mycket mer att hurra för.
Och sen en till som jag måste, det är Andrei Rublev, som vi brukar vara så här, som killen som vinner sina matcher men aldrig lyfter sig mot det bättre. Här har han åkt på, då var det Lehecka i Indian Wells, och sen så var det väl, vem var det han åkte mot här i Miami?
Det var Mahatch.
Just det. Så att där är det ju också lite grann, där kan det nog vara att klia sig lite i huvudet och undra vad det var som hände och vad han ska göra nu. Det är väl bara att hoppas att det var ett olycksfall i arbete för hans skull.
En lustig notering är att tre av hans fyra senaste förluster har kommit mot tjecker. Jakub Mensik besegrade ju Rublev i Doha där också.
Ja, men titta.
Det blev kanske ett litet spöke.
Tjeckiskt spöke för Rublev. Ja, vi klamrar oss fast vid den. Nu ska vi gå, när vi ändå går på tema negativt, så var det faktiskt Filip Mård på Twitter som uppmärksammade oss på en... det var bra, men det var inte roligt att se den svenska poängskörden på ATP-toren under det här första kvartalet. Vad ska vi säga?
Är det ett brantfall? Det var det. Det är bara ströpinnar som de bästa svenska herrspelarna har vunnit. Och de senaste, ja, det här senaste kvartalet egentligen. Vi visste ju att det skulle bli liksom kännbart efter att både Dragos Madaras och Mikael Ymer försvann. Men det finns inte mycket att se positivt på inom svensk herrtennis just nu på seniornivå.
Nej, det är för vad vi tippar ihop, det var ju inte många, alltså antalet poäng var ju 11 plus 7, det är 18 plus 2, det är 20 poäng totalt på de sex spelare som har tagit poäng under den första kvartalet. Och det är... Ja, nu gick vi tillbaka och försöka titta lite grann hur det har sett ut tidigare. Då vi landar någonstans där att 13-14 innan Elias Ymer kom upp, i början av de åren så såg det rätt dystert ut. För då hade vi Patrik Rosenholm som bäste svensk strax innanför topp 400. Men då var antalet svenskar var betydligt fler också som var ute och spelade. Men idag så ser det... alltså väldigt, väldigt mörkt ut, och jag gillar inte att vara negativ, men i det här fallet så har jag så svårt att se att det kommer vända snart.
Ja, nej, jag är med dig på den, och jag också liksom ställer upp på det synsättet att man, så både du och jag kämpar för att liksom någonstans hålla humöret uppe när det gäller svensk herrtennis eller svensk tennis rent generellt nu, för det är ganska tufft även på damsidan ska sägas. Och, men när det var som tyngst, precis som du var inne på, när det var som tyngst sist, då fanns det ju ändå någonting att se fram emot. För man visste någonstans att ja, men bröderna Ymer kommer att komma. De kommer att göra bra saker. Oklart exakt hur bra de kommer att bli, men de kommer att göra bra saker. Och sen så var det ändå ett gäng som någonstans lite lyfte sig själv i håret och gjorde bra, liksom verkligen överträffade sig själva där, i Marcus Eriksson, i Patrik Rosenholm. Christian Lindell var ju en kontroversiell figur på många sätt, men han maxade ju också någon slags potential. Och som sagt, när för 10 år sedan så var det liksom en 30 svenskar ändå som hade ranking. Det är det ju inte nu. Och det är liksom knappt så att svenskarna går in i sina egna future-turneringar och vinner matcher där. Och sen är det ju som alltid, det finns några intressanta namn på juniorsidan. Men det finns ju inga spelare som är i klass med Mikael och Elias Ymer, den nivå som de höll som juniorer.
Nej, men det är liksom, ja, och jag har inget svar på det. Det här är väl liksom långsiktigt som det inte har gått rätt. Men det var faktiskt jobbigt att få det på pränt hur illa det är, för att ofta så brukar man ju kunna liksom glädjas åt att här kommer någonting här och där. Ja, men någon som vinner en match i någon future i Estland och någon som går till en kvart i Tyskland eller något sånt där. Men det finns ju inte ens det längre.
Nej, det gör faktiskt inte det. Det är knappt några spelare som redovisar några som helst intressanta resultat egentligen. Och de som man liksom hade och hoppats på överhuvudtaget har ju antingen lagt av eller liksom spelar bara sporadiskt. Men vi hade förhoppningar på en sån som Carl Söderlund till exempel för några år sedan som gjorde några intressanta resultat, men som jag har fått lägga rakten på hyllan för att kroppen inte höll. Och det fanns ju vissa förhoppningar runt liksom en sån som Jonathan Mridja som inte tog det där steget och nu i stort sett verkar så sakteliga vara på väg att liksom, ja, kanske inte satsa lika intensivt på sin tennis. Han är ändå i 30-årsåldern. Vilket ju också är logiskt. Och liksom sådana habila spelare som liksom Gustav Hansson, Simon Freud och ja, de har ju också försvunnit. Så att det har blivit kännbart och det här är ju naturligtvis som kommer innebära att pressen på en sån som Leo Borg kommer ju öka ännu mer. Och hittills har han ju inte visat någonting i år som motsvarar de enorma förväntningar som finns på honom.
Nej, men det är, och då är det liksom inte bara namnet som förpliktigar, och det hanterar han på ett sätt, men faktiskt att det är ju han som är hoppet. Vi har en Max Dahlin som är också lite yngre och skulle kunna göra någonting också, men det är liksom där det är för de andra som är där. Adam Heinonen är förvisso 21 också, men sen så får man ju gå ner på så här Sebastian Eriksson som har 4 poäng och är 18 år. Det är väldigt tufft, och tittar man på juniorrankingen så är det inte heller, vi har 2 topp 100 förvisso, Rechtman, Vinciguerra och Ludvig Hede som är topp 100 och 1 år unga på rankingen, och det blir väl bara spännande att se om de kan, ja, för det första göra någonting på juniorsidan, men även kanske att de kan få med sig någonting, kanske få ett VC till någon av future-tävlingarna i vår och mäta sig lite där och kanske plocka någon poäng där. Men i annat fall så är det är nattsvart är fel att säga, men det är väldigt mörkt och det är svårt att se att vi ska komma ur det här mörkret snart.
Ja, nej, jag kan liksom inte... inte liksom, det är inte, egentligen inte lönt att leta efter liksom, kontrasterande infallsvinklar. Det ser ingen bra ut. Det gör inte det. Och det här liksom, när svensk tennis har ett enormt jobb framför sig för att försöka få ordning på det här, och det kommer att ta lång tid, det kommer att ta flera år, det kommer förmodligen bli värre innan det vänder, om det vänder. Så att, det är en deppig utveckling helt enkelt. Och som sagt, vi har förfäktat den här bilden av att av liksom eländet som har regerat i så väldigt många år nu, men så som läget är nu så är det bara egentligen att kapitulera inför den. Det ser inte bra ut. Det gör verkligen inte det.
Där tycker jag att vi får sätta punkt den här gången med faktiskt att det ser dystert ut.
Ja, det gör det. Det gör ju det.
Ja. Men du, vi säger tack och hej för idag då.
Det gör vi. Återvänder här någon gång under grussäsongen för en avstämning, va?
Absolut. Ja. Absolut.
Ja. Ser vi fram emot.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ja, det var.
Hej.
Detsamma. Tjej.